måste gå vidare, trots sönderbombade barn, trots skräck och hot och hat. Men samtidigt anklagar han palestinierna för att inte medverka till fredsprocessen på samma sätt som israelerna gör. Och Amos Oz uppmanar sin anonyme palestinske vän att agera, att demonstrera för freden, att starta fredsrörelser, att debattera och att säga ifrån. Om du och dina vänner fortsätter vara tysta nu och nöjer er med att mumlande och halvhjärtat fördöma brotten och nöjer er med att ringa era israeliska vänner och beklaga sorgen, om ni nöjer er med det, då kommer Osloavtalet snart inte vara mer än de förspilda möjligheternas avtal. Nu är det er tur att kämpa för freden. Tveka inte, skriver israeliske författaren Amos Oz.
Gina Lindberg, tidningskrönikör.
Den 7 mars 1996. Vad kostade egentligen för Sverige att vara med i EU första året?
Sveriges nota för det första årets EU-medlemskap blev dyrare än beräknat. 10 miljarder back visar statistik från Riksrevisionsverket. Men Erik Svanfeldt på Utrikeshandelsdepartementet tycker att beräkningen är missvisande.
Ja, det vill jag väl påstå. Det är framförallt en väldigt begränsad bild. Man måste se till hela samhällsekonomin när man tar ställning till vilka effekter som EU-medlemskapet har haft för Sverige.
Sverige fick rabatt på medlemsavgiften det första året. De 20 miljarder som medlemskapet först skulle kosta blev till sist ungefär 11 miljarder. Men penningflödet från EU till Sverige blev en missräkning. Det kom inte lika mycket stöd och bidrag under 1995 som svenska myndigheter hade trott. Summan krympte till lite mer än 1 miljard. Och medlemskapet kostade alltså enligt Riksrevisionsverkets beräkningar 10 miljarder mer än det gav. Och nästa år ökar den svenska medlemsavgiften upp till 16 miljarder. Men samtidigt blir det bättre fart på bidragsflödet och nettoförlusten för Sverige krymper till 7 miljarder. Men det finns inte någon heltäckande bild av vad EU-medlemskapet betyder för Sverige rent ekonomiskt. Det är myndigheterna överens om. Det finns både utgifter och inkomster som är svåra att beräkna och som inte är med i Riksrevisionsverkets beräkning. Men Erik Svanfeldt på Utrikeshandelsdepartementet tror i alla fall inte att Sverige har låtit sig luras in i medlemskapet av allt för optimistiska beräkningar.
Nej, det tycker jag inte. Mycket talar för att EU-medlemskapet har bidragit både till sänkta räntor och ökade investeringar och därigenom fler arbetstillfällen i Sverige.
Erik Svanfeldt, Utrikeshandelsdepartementet, reporter Ulla Linton, Ekot i Östersund. Och så går
den 8 mars 1996 om Kina och Taiwan.
Kina har idag inlett sin missilbeskjutning mot mål strax utanför Taiwans två största hamnstäder här i Hongkong.
Den senaste missilen, den tredje i denna senaste omgång av militärt hotfulla provokationer mot Taiwan, landade för ett par timmar sedan med ett plask och ingenting annat i det angivna målområdet. Den taiwanesiska regeringen har utfärdat en mycket stark protest som beskriver missilbeskjutningen som extremt oansvarig och som bara försämrar förutsättningarna för en eventuell återförening. Taiwans allmänhet drog däremot enligt rapporter från ön snarare en suck av lättnad över att väntan var över och att de kinesiska missilerna faktiskt var så träffsäkra att de landade där de skulle. Till och med aktiebörsen i Taipei tog ett litet kliv uppåt för andra dagen i rad. Det kinesiska utrikesministeriets talesman gav igår också det första officiella beskedet att missilbeskjutningen är politisk till sin karaktär och inte militär. Syftet, medgav han, var just att skrämma Taiwans väljare inför det kommande presidentvalet att inte rösta på de som vill leda ön i riktning mot självständighet, det vill säga att rösta på storfavoriten, den sittande presidenten Li Teng-hui. Bengt Törner, Hongkong.
Ryssland och den gamla sovjetkorruptionen. Tillbaka mot kommunismen. 8 mars 1996.
Kommunisterna i Ryssland väntar ivrigt på presidentvalet i juni. Partiets kandidater toppar opinionsmätningarna och på många håll är kommunisterna på väg att riva upp de reformer som president Jeltsin har genomfört. 50 mil söder om Moskva ligger staden Tambov. Dit reste Ekots korrespondent och fann ett av kommunisternas allra starkaste fästen i Ryssland.
Den sovjetiska flaggan med hammaren och skäran vajar åter över stadsfullmäktiges hus här i Tambov. Där inne kallar ledamöterna varandra återigen för Tavarich kamrat. Och snart är det meningen att det lokala parlamentet ska återfå sitt gamla namn, Statssovjeten.
Jag tror att det var så att det var en stad, города. Men det var en stad, города.
Vi har stiftat en egen lag om att vår flagga är den röda flaggan med hammaren och skäran. Sovjetunionens historiska flagga, symbolen för det ryska folkets seger i andra världskriget och symbolen för den stormakt som nu ska återupprättas, säger Yuri Starshikov, kommunist och ordförande i Tambovs stadsfullmäktige. Kommunisterna har nu 13 av 16 ledamöter i det lokala parlamentet och har inte bara hissat den sovjetiska flaggan utan i princip stoppat alla ekonomiska reformer. Och nu förbereder sig kommunisterna för att också återta kontrollen över de företag som privatiserats. En del mindre företag inom service och handel kan förbli i privata händer, men de stora företagen ska ägas kollektivt, säger Starshikov. Tambovregionen 50 mil söder om Moskva är en av de rödaste regionerna i hela Ryssland och en klar majoritet av invånarna här väntas rösta på kommunisternas kandidat Gennadij Zjuganov i presidentvalet i juni.
Tambov är en прекрасный экспериментальная база для того, чтобы увидеть, что будет, если они придут к власти.
Tambov är ett utmärkt exempel på vad som kommer att hända om kommunisterna kommer tillbaka till makten i Ryssland, säger den reforminriktade borgmästaren i Tambov, Valeri Kavall. Zjuganov säger visserligen när han talar till folk i väst att han är socialdemokrat, men här i Tambov ser vi kommunisternas verkliga ansikte. De har förvandlat stadsfullmäktige till en lokal politbyrå som inte intresserar sig för lagstiftning eller människors bästa utan bara är ute efter att stärka partiets makt. Det är till 100% samma kommunister som styrde under sovjettiden och nu är de ute efter den stora revanschen, säger borgmästaren Kavall. Sedan Tambovregionen i december förra året fick en kommunistisk guvernör har tiderna hårdnat också för den lokala liberala tidningen. Den nya guvernören vill stoppa det ekonomiska stödet till tidningen medan kommunisternas tidningar skulle få behålla sina bidrag.
Вы, наверное, знаете, там, по-моему, в 1918 году, вышел декрет о печати.
1917, efter revolutionen, utfärdade Lenin en order om att stänga alla tidningar utom de kommunistiska. Så kommer de inte att göra den här gången, utan istället kommer de att göra som här i Tambov, strypa det ekonomiska stödet. Men resultatet blir förstås detsamma, att den fria pressen stryps, säger chefredaktören för tidningen Valeri Barisov. Reformpolitiken har inte satt några särskilt djupa spår i Tambov. Få västerländska varor har nått det centrala varuhuset och gatorna i staden bär fortfarande de gamla namnen. Karl Marxgatan, Internationalgatan och Kommunalgatan. Vid Leninstatyn på Leninplatsen står en gumma och skottar snön från trottoaren.
Så det är för Jeltsin голосовала тогда. А теперь не знаю за кого.
Jag röstade på Jeltsin i presidentvalet 1991, men den här gången vet jag inte hur jag ska rösta, säger gumman. Jag har varit här sedan klockan 5 i morse och nu är klockan 5 på eftermiddagen. Jag skottar snön från trottoaren ut på gatan och sedan kommer plogbilen och skyfflar den tillbaka upp på trottoaren igen. Det säger hon ungefär som i politiken. Anders Eriksson i Tambov.
Den 8 mars 1996, Iran och motsättningarna inom landet.
Och Ekot fortsätter med politiska motsättningar i Iran. USAs regering anklagar Iran för att stödja extremiströrelsen Hamas som låg bakom sprängattentaten i Israel. Och USA vill ha EU-länderna med sig för att isolera Iran än mer. Inne i Iran är förhållandet till väst en het fråga. Idag hålls det parlamentsval. Fredagsbönen ljuder likadan varje vecka i den väldiga huvudstaden Teheran. Men den revolutionära glöden har falnat och iranierna har snarast vant sig vid tanken att den islamska republiken är där för att stanna. Men besvikelsen över mullornas misslyckande är utbredd. I de välbärgades villor sitter ungdomarna och vittnar på internet om ofrihet och islamska ingrepp i privatlivet. I de fattiga förorterna fruktar de unga för sin framtida försörjning i ett läge där landets ekonomiska svårigheter ständigt förvärras. Valet idag kommer att visa om den mer moderate presidenten Rafsanjani har stöd för marknadsliberala idéer och en mer västvänlig kurs, eller om de hårdföra krafterna har överhanden. Iran har länge förlamats av rivaliteten mellan de två blocken som utspelar en maktkamp inom själva systemet, ja inom en och samma regering. Iran talar idag inte med en röst, därav de dubbla och dunkla budskapen som ofta kommer från Teheran. Irans utrikesministerium tvingades till exempel att ta avstånd från landets enda officiella nyhetsbyrå som häromdagen understod sig att hylla förövarna av sprängattentaten i Israel. Men USA håller fast vid sin terroriststämpling av den iranska regimen som helhet och vill nu att EU:s länder ansluter sig till det amerikanska handelsembargot mot den islamska republiken. Den europeiska linjen har varit och är fortfarande att de västfientliga krafterna i landet kan få ökad näring om världen isolerar Iran. Och dagens parlamentsval kommer att ge en fingervisning om Irans fortsatta kurs och ställning i världssamfundet. Titti Nylander var reporter.
Den 8 mars 1996 håller Slovakien på att bli rysorienterat.
Och så till Slovakien. Sex ledande ryska politiker har på knappt ett år besökt landet. Och många undrar om de täta kontakterna mellan Ryssland och Slovakien är ett uttryck för att Slovakien håller på att glida in i den ryska intressesfären. Men där förnekar Slovakiens ledande politiker för Ekots utsände.
Slovensko ne chce byť mostom medzi Európou, medzi východom a západom, ale chce namiesto toho tej teórie mostov postavit svoju spoluprácu na kooperatívnom a partnerskom princíp.
Slovakiens utrikesminister Jura Schenk talar med mild stämma men är mycket bestämd i sin uppfattning. Vi vill inte vara någon bro mellan öst och väst. Det har vi prövat på. Slovakien vill avgöra sin framtid på egen hand och istället för broteorin vill vi bygga en politik som bygger på partnerskap och samarbete. Slovakien strävar efter fullt medlemskap i NATO, men NATO och Ryssland måste träffa någon form av överenskommelse som inte utesluter Ryssland och inte skapar två block, säger den slovakiske utrikesministern som än en gång understryker att landet vill bli medlem i såväl NATO som EU. Sex ledande ryska politiker har på knappt ett år besökt Slovakien. Den nya ryske utrikesministern Primakov valde nyligen Slovakien som sitt första resmål bland postkommunistiska länder. Mellan Slovakien och Ryssland finns mer än 70 bilaterala avtal, mer än vad någon annan före detta satellitstat har. Utrikesutskottets ordförande Dusan Slobodnik kallar Slovakiens kontakter med Ryssland för realpolitik.
When Germany and Mr. Kohl supports Mr. Yeltsin and the Russian economy, it's real politics. It's realistic politics. when we do it, a small country, so everybody...
När Tyskland och förbundskansler Kohl stödjer president Jeltsin och den ryska ekonomin kallas det för realpolitik. När däremot ett litet land som Slovakien gör samma sak anklagas vi för att vika oss för Ryssland. Vår Rysslandspolitik skiljer sig inte från tjeckernas eller svenskarnas, försäkrar utrikesutskottets ordförande som har lång och ofrivillig erfarenhet av Ryssland. I 8 år satt Dusan Slobodnik i Stalins koncentrationsläger i Sibirien. Kjell Albin Abrahamsson, Bratislava.
Den 8 mars 1996. Nu finns det chans för Sverige att bli av med de bosniska flyktingarna. Eller kanske man inte får säga så, man säger hellre att de bosniska flyktingarna i Sverige har chans att återvända hem.
Över hälften av de bosniska flyktingarna i Sverige vill återvända hem så fort som möjligt. Men byråkratisk tröghet och politisk passivitet försenar återflytten. Men i övriga Europa är det tvärtom. Där är regeringarna som trycker på för att få bosnierna att återvända.
2 miljoner människor har lämnat sina hem på grund av kriget i Bosnien. De flesta är muslimer från områden som idag kontrolleras av Republika Serbska, de bosniska serberna. 1 miljon är flyktingar i det egna landet, i Bosnien. 300 000 bosnier finns i grannrepublikerna i före detta Jugoslavien och 700 000 i resten av världen. Ungefär hälften lever i Tyskland. 52 000 bosniska flyktingar finns i Sverige. Enligt en färsk undersökning av Bosniska riksförbundet vill mer än hälften återvända genast. Och omkring 40% när freden inte längre är så skör som nu.
Det är sammanlagt 94%, det är otroligt siffra. Ja. Jag tror det rör sig omkring 20-30% genast och omkring 30% till efteråt. Så omkring hälften av.
Invandrarverket håller just nu informationsmöten över hela landet. Möten om möjligheterna att återvända.
Intresset är oerhört stort ute. Både bland bosnierna själva, ute i kommuner, utbildningsanordnare, arbetsförmedlingar, frivilliga organisationer.
Regeringen säger att återflytten ska finansieras med pengar från AMS.
Eftersom det då är arbetsmarknadskungörelsen som styr AMS verksamhet. Och enligt arbetsmarknadskungörelsen så får man inte använda medel för utbildningar och arbetsmarknadsåtgärder som leder till en utländsk arbetsmarknad. Det verkar ju faktiskt som att det är lite av ett moment 22 det här.
Men i övriga Europa är situationen den motsatta.
Framförallt den tyska regeringen har varit väldigt angelägen att de 300 000 bosnierna där ska återvända snabbt. Men även regeringen i Österrike och vissa andra regeringar.
Bosnier som återvänder från Sverige får resan betald plus 1500 kronor per person. I Norge får flyktingen 20 000 norska kronor plus resan. Även Danmark har bättre villkor. I Oslo pågår just nu ett möte. FNs flyktingkommissariat försöker få Europas länder att samordna villkoren för återflytten.
Varje enskilt land kan så att säga inte agera självständigt här, för då får vi just det här kaoset som vi vill undvika.
För om alla återvänder samtidigt kan det orsaka nya konflikter, som här i staden Mostar.
För att då skulle de ställa krav på bostäder som idag innehas av andra människor och man vet inte var de människorna ska ta vägen, så att det här måste då ske ändå i lugna former, så att när människor återvänder att de inte börjar slänga ut människor som inte har någonstans att ta i vägen.
Reporter också Anna-Stina Bolin vid vår Norrköpings redaktion.
Om svensk ekonomi idag, 8 mars 96.
Det kan bli fråga om nya sparpaket, det sa finansminister Göran Persson idag efter uppgifter om att statens budgetläge riskerar att försämras igen. Det är bland annat Socialdepartementet som visar kraftiga underskott på en del utgiftsposter.
Ja, det är postens sjukvårdsförmåner där bland annat läkemedel ingår som sprängt alla ramar med ett underskott på 3,4 miljarder kronor på socialdepartementets område. Bostadsbidragen väntas också kosta 2 miljarder mer än beräknat. Men det finns också andra orosmoln på Göran Perssons himmel dessa hans sista skälvande dagar som finansminister. AMS vill överskrida sin budget med 12 miljarder för att klara arbetslöshetsersättningen. Och andra ämbetsverk begär också extra pengar.
Vi klarar den statsbudget vi har lagt och till och med får lite pengar över. Men på de olika kontorna drar det åt olika håll. Och på socialdepartementet har vi stora överskridanden på några konton som vi påpekade. På andra konton går det åt andra hållet. Så när vi summerar ihop det hela så tror jag att det är en situation som vi kommer att kunna hantera.
Är du oroad av utvecklingen när du ser de nya utgiftskrav som kommer nu?
Ja, jag är alltid oroad av den brist på medvetande som tycks finnas i den politiska debatten om vår sårbarhet. Jag stod här i kammaren igår och svarade på en lång rad frågor som alla innehöll krav på ytterligare utgiftsökningar.
Kan du lova idag att det inte kommer några nya sparpaket under 96?
Jag lovar inget sådant. Det gör ingen finansminister som har ansvar för ett land som har en skuld på 1400 miljarder kronor.
Så vad som helst kan hända?
Inte vad som helst, men folk ska ju veta att den som står och ställer ut löften av det där slaget är i ett ganska prekärt läge. Därför att det kan hända saker och ting som ligger utanför vår kontroll och då måste man agera. Men av vad jag ser nu så vill jag påstå att vi har läget under kontroll. Fortfarande kärvt, fortfarande besvärligt, men inget av sådant slag att det ändrar den grundläggande bedömningen.
Säger inte finansminister alltid att de har läget under kontroll?
Jo, men en del finansminister har ju definitivt inte haft det. Jag efterträdde en som nog påstod att läget var under kontroll, men det halkade drastiskt ut för. Och det har vi lärt oss en del, att ha lite marginaler i våra kalkyler.
Den 9 mars 1996 om terrorismen i Israel. Ett reportage från Palestinasidan.
Gapet mellan israeler och palestinier vidgas på nytt och misstron växer.
Efter de senaste terrorattackerna fick Rami sparken från den palestinska polisen. Rami hade setts be till Gud flera gånger om dagen, förklarade hans chef. Han misstänktes därför vara Hamas-sympatisör. Gaza är idag fullt av rykten. Angivare betalas av myndigheterna för att skvallra om sina grannar. Rami är ett offer för angiveriet. Han är också ett exempel på hur en extremist skapas. I butiken i bosättningen Male Adumim på ockuperat land strax utanför Jerusalem säger grönsakshandlaren att den israeliska armén borde hämnas terrorn genom att utplåna arabiska byar och döda den palestinska befolkningen. Den farliga religiösa extremismen finns även på den judiska sidan. Den frodas kring minnesmärkena efter de blodiga terrorattackerna. Men allvarligare är att terrorn föder extremism även bland så kallat vanligt folk. En av kunderna i grönsaksbutiken är Margalit, som är hemmafru med två barn. Fram till de senaste terrorattackerna tänkte hon rösta på vänstern. Hon trodde på fredsprocessen. Idag är allt förändrat. Hennes vardag är förstörd, säger hon. Och låter plötsligt som en extremist. Rami föddes i Gaza i början av Israels ockupation. Han blev ett barn av Intifada, det palestinska upproret. Flera av hans stenkastande kamrater dödades av israeliska gevärskulor. Rami gick i koranskola i den lokala moskén. Där lär sig barnen att den högsta äran är att få dö i Guds namn. Barnen lär sig att under profeten Mohammeds tid var arabernas kultur och samhälle världens mest högtstående. Skälet till dagens misär, säger läraren, är att man har syndat och att man glömt Allah och hans profet. Rami har vuxit upp i ett av världens mest tätbefolkade och fattigaste områden. Han trodde på freden när Gaza blev palestinskt och när Arafat återvände. Han kom in på polisskolan, underkastade sig hård träning och var stolt över att få tjäna sitt folk och vara med och bygga upp den palestinska staten.
كان املنا بالنسبه للحاله الاقتصاديه تكون مزدهره كان املنا تكون هناك نعيش تكون كويسه.
Margalit hämtar numera barnen från skolan. Skolbussen går tom. Skräcken är ständigt närvarande. Barnen växer upp i terror och hat. Här formas deras uppfattning om det andra folket.
Ani ima la moskino hali ani gam la rotse ani mfakhem od
amani shla simu pitom tsatsa
litan khad ani rotse shansu.
När Rami nu fått sparken från polisen för att han sätts be till Gud återstår bara hat och vrede. Han visar oss det islamiska universitetet i Gaza där hans far arbetade som vakt. För ett par dagar sedan stormade maskerade palestinska poliser in, arresterade Ramis far, bröt upp dörrar, vandaliserade biblioteket i sin jakt på bevis för att universitetet används som bas av terroristerna. De islamiska studenterna säger att Arafat blivit Israels tjänare. Och Rami säger nu i sin bitterhet att freden aldrig varit på riktigt. Att den bara är taktik för att bygga upp den palestinska styrkan och sen förinta Israel.
المبادئ الاسلاميه بتقول في القران بيقول وقاتلوهم حيث ثقفتموهم يعني اليهود في شيء بيننا بينهم اي سلام السلام هذا بس وهمي هيك.
Den 11 mars 1996.
Hela världen är nu engagerad i att försöka stoppa terrorn i Mellanöstern och rädda freden. I helgen har Sveriges sändebud Sten Andersson besökt både Israels och Palestinas ledare och Ekot åt lunch med Yasser Arafat och Sten Andersson i Gaza igår.
Yasser Arafat är nog världens hårdast ansatte ledare idag. Stoppa terrorn, ropar Israels skräckslagna folk åt honom. Israels ledare säger att han inte gör tillräckligt och till och med CIA har varit på besök i Gaza för att ge Yasser Arafat råd. Men Arafat, som nu gripit 700 Hamas-aktivister, däribland flera efterlysta ledare för den militära grenen, säger att han gör allt han kan. Och att terrorn inte bara är hans problem utan något man måste samarbeta om. Arafat vädjar till sin fredspartner Israel att inte avbryta fredsprocessen, att inte utöva kollektiv bestraffning mot det palestinska folket. Och inför diplomater och utländska gäster upprepar Yasser Arafat sina konspirationsteorier. Yasser Arafat är övertygad om att islamistisk och judisk extremism samarbetar. Annars hade självmordsbombarna inte kunnat klä sig i israeliska militäruniformer, säger han. Annars hade de kanske inte ens kunnat ta sig över gränsen till Israel. Yasser Arafat hoppas nu att det Clinton-ledda toppmötet på onsdag inte bara blir ett antiterrortoppmöte utan ett möte för att rädda fredsprocessen. Och terrorn är inte det enda hotet. Arafat kommer att få ett trovärdighetsproblem om hans folk hålls i kommunarrest medan fredens frukter ruttnar vid den stängda gränsen. Den tyste diplomaten Sten Andersson lever upp till sitt epitet och avslöjar inte vad han och Arafat talade om mellan fyra ögon före lunchen. Arafat säger lika diplomatiskt att han uppskattar Sten Anderssons ansträngningar att tala till båda sidor nu när fredsprocessen formellt ligger på is.
He is trying to do his best after this very bad and terrorist activities.
Cecilia Udén, vår korrespondent i Mellanöstern.
Den 11 mars 1996. Kampen mellan MC-gängen Hells Angels och Bandidos.
Poliser över hela Skandinavien samarbetar nu efter gårdagskvällens upptrappning av striderna mellan rivaliserande motorcykelligor. En person dog och flera skadades allvarligt i attacker som utfördes i stort sett samtidigt på flygplatserna i Köpenhamn och Oslo. Och av allt att döma var det här välplanerade dåd med utgångspunkt i ett möte i Helsingfors, först till Köpenhamn.
Här i Köpenhamn har förhören pågått hela natten med de 30 MC-gängsmedlemmar som sitter gripna efter skottdramat på Kastrups flygplats igår. Samtidigt har läkarna gjort allt för att rädda en av de skjutna, en medlem i Bandidos, som har svävat mellan liv och död. Han blev träffad av ett skott i halsen men han är nu utom livsfara. Den danska polisen är så här långt mycket förtegen om vad som har kommit fram i förhören. Vad som egentligen hände utanför ankomsthallen på flygplatsen igår. Vad vi vet är att medlemmar från både Hells Angels och Bandidos kom på samma flygplan från Helsingfors. Och bara några få minuter efter det att planet landade så förvandlades flygplatsen i Kastrup till vad som närmast kan liknas vid ett slagfält. Fyra medlemmar av Bandidos sköts ner med maskingevär och revolvrar. En av dem avled direkt, de andra släpade sig in i ankomsthallen bland de chockade passagerarna. Alla de skjutna är danskar. Polisen tror att de som sköt var medlemmar i Hells Angels som väntade utanför flygplatsen. För det är knappast troligt att de Hells Angels-medlemmar som var med på själva flygturen från Helsingfors hade med sig vapen på planet. Det skulle i så fall kunna tyda på att dådet var planlagt, att det var en ren avrättning. För danskarna är den här uppgörelsen en förfärande påminnelse om det som redan har skett en gång tidigare här i Köpenhamn. I början av 80-talet rådde en annan blodig konflikt mellan två MC-gäng. En konflikt som slutade med att Hells Angels närmast utrotade en konkurrerande MC-klubb. Ett tiotal personer sköts till döds den gången. Nina Benner, Köpenhamn.
Den norska polisen har gripit 12 personer efter skottdramat på flygplatsen Fornebu utanför Oslo ikväll. Där skottskadades också en Bandidos-medlem. Han hade liksom den man som dödades på Kastrup just återvänt från en MC-träff i Helsingfors.
En död, alltså tre skadade. Gunnar Järner, kriminalkommissarie vid Rikskriminalen. Du är specialiserad på MC-gäng. Är det här någonting som ni har väntat på?
Jag tycker att det här är en naturlig följd av det som har pågått ungefär i 2 år nu sedan Bandidos etablerar sig i Sverige.
Men vad bråkar de om egentligen? Vad gäller det?
Ja, en position helt enkelt. Man ska vara den ledande MC-klubben i sitt land och Hells Angels har etablerat sig tidigare. Bandidos har kommit in som 2. Och det är väl en position som man försöker befästa.
Men kan det här hålla på hur länge som helst eller finns det någon återvändo?
Som jag ser det så är det att antingen så kommer man överens om att man ska verka tillsammans eller så tar det slut på ett annat sätt som det gjorde i Danmark, att någon får stryka på foten.
Vad tror ni då om det här nu? Vad står vi?
Ja, vi står ju inför en konflikt som har nu blivit värre. Nu har den alltså även kommit tillbaka till Danmark som hade på 80-talet. Och det är väl risk att det trappas upp här nu, för att man ska komma ihåg att de här är ju internationella och de stöder varandra.
Ni har ett skandinaviskt samarbete nu inom polisen, men vad kan ni göra? Vad kan ni faktiskt göra?
Ja, vi kan ju, som sagt, vi samarbetar ju och försöker få in alla information. Vi får försöka öka övervakningen på de här personerna och se. Risken är då att det blir andra personer som kan komma ut för alla stöd.
Det är så att andra, alltså civila, som kommer att kunna komma emellan?
Ja, i och med att man har flyttat ut det på, så att säga, allmän plats har det risken ökat.
Och det är det ni befarar nu? Det är det som är den stora...
Ja, det anser vi väldigt allvarligt.
Tack Gunnar Järner, kriminalkommissarie vid Rikskriminalen och alltså specialiserad på MC-gäng. Och där lämnar vi de striderna.
Den 12 mars 1996, Italien.
Och nu en rapport från Italien där valkampanjen är i full gång och senare i vår efter valet så får landet sin 55:e efterkrigsregering. De täta regeringsskiftena har bland annat lett till att Italien inte har fått någon ordning på sin invandrar- och flyktingpolitik och det här kaoset det irriterar de andra EU-länderna. Men det är ändå både på gott och ont för de direkt berörda som vi hör i det här reportaget från en känd trafikpunkt i Rom.
Stazione Termini, centralstationen i Rom, en utsatthetens och armodets kosmopolitiska mötesplats och härberge. En sinnebild för italiensk invandrar- och flyktingpolitik, både på gott och på ont för de berörda. Här sker inget omhändertagande, inte mänskligt, men inte heller polisiärt. Vem är politisk och vem är ekonomisk flykting? Vem är asylsökande och vem är gästarbetare? Omöjligt att säga. Alla sitter i samma båt. Den som inte har pengar till hyran får sova på gatan, säger Ismail från Marocko.
Neanche se non c'è dove dormire, deve dormire nella strada. se non c'è solo soldi per pagare l'affitto. Non ti fa nessuno anche mangiare, perché se uno viene qui deve pagare tutti da solo, anche se non stai lavorando.
Italien antas ha mellan en halv och en miljon illegala invandrare och flyktingar som lever i landet utan uppehållstillstånd, utan papper. Italiens gränser är porösa. Det är lätt att ta sig in och risken att gripas och föras tillbaka över gränsen är minimal. Därför släpps Italien inte in i det samarbete mellan några EU-länder som kallas Schengenavtalet, där de ömsesidiga gränserna ska vara öppna. Ingen vill öppna sin gräns mot Italien och därmed mot andra sidan av Medelhavet. För att svara mot trycket från EU har regeringen beslutat att röja upp i kaos och skilja agnarna från vetet. Uppehållstillstånd erbjöds de som hade arbete om de kom fram i ljuset med ett intyg från arbetsgivaren. Problemet är bara att så många arbetsgivare föredrar svart arbetskraft och vägrar att bidra till invandrarens legalisering, säger Ali från Tunisien.
Loro non fanno il permesso, una non c'è il permesso, non fanno lavorare, capito come? Io adesso 5 anni qua ho chiesto il permesso quasi 5 volte. Loro dicono va a trovare lavoro. Ha trovato il lavoro, il padrone non vuole mettermi al resto.
Men trots att det för de flesta är svårt att uppfylla kraven på att bli lagliga invandrare är det ett ytterst litet fåtal som har avvisats efter skärpningen av lagen. Orsakerna är många. En outtalad men djupt känd motvilja hos italienska myndigheter att skicka någon tillbaka till ursprungslandet. Lättheten att slukas upp och gömma sig i mängden och avsaknaden av medel för dyra avvisningar. Ingen skillnad råder i praktiken mellan pendlande gatuförsäljare från Nordafrika och politiskt förföljda flyktingar. Italien fick en asyllag först i början av 90-talet och den har ännu inte åtföljts av något som liknar en flyktingpolitik. Det italienska flyktingrådet med FN-anknytning försöker hjälpa både asylsökande och de som har fått asyl. Men anslagen är små, säger eldsjälen där, Claudia Sakai.
Per cui una volta riconosciuti non ci sono dei programmi speciali per i rifugiati in Italia. Non ci sono programmi di integrazione, di ricerca di alloggio, l'insegnamento della lingua italiana, la scolarizzazione.
Mycket lite görs från statens sida för att inlemma flyktingen i samhället. Ingen språkundervisning, ingen hjälp med bostad, barnen lämnas åt sig själva i skolan. Och därom vittnar invandrarna, lagliga och olagliga, på Roms gator.
Perché anche tu ce l'hai documenti, ce l'hai residenza qua. Se non c'è lavoro, non c'è soldi, dorme per strada, nessuno ti aiuta. Non è come gli altri paesi, gli altri paesi ce
l'hanno. Det är lika illa för den som har uppehållstillstånd. Ingen social hjälp erbjuds som i andra länder, säger han. Men å andra sidan, inte heller polishjälp för att förpassa den som inte har tillstånd ut ur landet.
Från Rom hörde vi Titti Nylander.
Den 13 mars 1996. Bosnien för detta Jugoslavien.
Den bosniska federationen igår tog över kontrollen av Sarajevo-förorten Ilidja, så fortsatte terrorn och ödeläggelsen nu av instormande muslimer. Och samtidigt växer motsättningarna mellan kroater och muslimer.
Tusentals muslimer begav sig igår till Ilidja. För första gången sedan kriget bröt ut för 4 år sedan kunde de besöka sina tidigare hem. Men det som först var firande och glädje förvandlades senare till terror, ödeläggelse och misshandel. De serber som trotsat alla varningar från de egna och stannat kvar när Ilidja igår togs över av muslimerna i tron att de garantier de fått av FNs flyktingkommission, NATO-styrkorna och den federala polisen var något att lita på, de utsattes nu för svåra övergrepp. FN-polisens talesman Alexander Ivanko berättade att det kom nya anmälningar var 50 minut och att varken FNs poliser eller den federala polisen hade en chans att hjälpa alla som utsattes för våld. Serber trakasseras nu av banditer. Det är mycket sorgligt, anser talesmannen för FNs flyktingkommission Chris Janowski. Människor som har samlat allt mod de har för att våga stanna är de som nu har blivit offer. Janowski berättar bland annat om en gammal serbisk kvinna som hotats av en muslimsk yngling med en handgranat. När den federala polisstyrkan skulle börja tjänstgöra igår uteslöts dessutom en del av de kroatiska polismännen som ska ingå i styrkan enligt avtalet. Skälet var att de hade fel färg på uniformen enligt muslimerna. Spänningen och irritationen mellan muslimer och kroater har de senaste dagarna stigit överallt i Bosnien. Igår avgick Sarajevos muslimske borgmästare i protest mot sitt eget parti sedan de uteslutit representanter för kroaternas största parti i stadsfullmäktige. I den mellan muslimer och kroater delade staden Mostar och i Lasvadalen i centrala Bosnien ökar också spänningen mellan de två befolkningarna enligt rapporter från NATO-officerare. Kristina Gustafsson, Wien.